delar med mig här ikväll.
To the book of Ephesians, the third chapter.
Till Efesierbrevet tredje kapitel.
Chapter 3, verse 17.
Och vi ska titta på kapitel 3, vers 17.
May Christ, through your faith, actually abide, make his home in your heart. May you be rooted deep in love and founded securely on that love.
Så att Kristus genom tron verkligen kan bo i era hjärtan med kärlek. Stå fasta, djupt rotad och var stadigt rotad i honom.
That's a powerful statement.
Det är ett kraftfullt uttalande, eller hur?
Let's pray.
Låt oss be tillsammans.
Father, thank you for your spirit tonight.
Far, vi tackar dig för din ande ikväll.
We ask you to anoint us by your spirit.
Vi ber att du ska smörja oss med din ande.
That what we share will bring only glory to your name.
Att det som vi delar helt och hållet ska ära dig.
Let the seed of the word be hidden in our hearts.
Låt ordets frö gömmas och komma in i våra hjärtan.
That it might bring forth fruit unto thy kingdom.
Så att det kan bära frukt i ditt rike.
In Jesus name.
I Jesu namn.
Amen.
Amen.
Paul is praying for us.
Paulus ber för oss.
That Christ may really dwell in our heart.
Att Kristus verkligen ska bo i våra hjärtan.
That he might really, really live within us.
Att han verkligen får leva inom oss.
This amplified Bible that I have.
Den här utvidgade Bibeln som jag har.
It says that he'll settle down and make a permanent home in you.
Där står det att han satte sig ner i oss och gjorde det till ett permanent hem för sig.
And that we be rooted and grounded in his love.
Och att vi ska vara grundade ordentligt i hans kärlek.
Christianity is not a set of rules.
Kristendomen är inte en samling regler.
It is not a group of laws.
Det är inte en lagsamling.
Christianity is a life.
Men kristendom är liv.
We mentioned it this morning.
Vi talade om det här i morse.
Let me come back to it again.
Och låt mig komma tillbaka till det nu igen.
That righteousness is the life of Christ.
Rättfärdigheten är Kristi liv.
He is the righteousness of God.
Han är Guds rättfärdighet.
And when he dwells in our heart,
och när han bor i våra hjärtan,
then we have received righteousness.
Så har vi också mottagit rättfärdighet.
But without him in our heart,
men utan honom i våra hjärtan,
there is no righteousness.
Så finns det inte heller någon rättfärdighet.
Jesus told us in the book of Matthew.
Jesus säger i Matteus evangeliet,
in the sixth chapter, I believe it is.
I det sjätte kapitlet tror jag.
That we should seek first the kingdom of God.
Att vi först ska söka Guds rike.
And then he said, and his righteousness.
Och sen säger han, och hans rättfärdighet.
Now we're going to deal with something tonight.
Vi kommer att ta upp och behandla vissa saker ikväll.
I think really needs to be dealt with in the church in this hour.
Som vi verkligen behöver ta tag i våra församlingar.
As the subject of spirituality.
Det ämnet är andlighet.
We're going to first start with Jacob.
Det börjar med Jakob.
Jacob was a man who really desired the things of God.
Jakob var verkligen en man som längtade efter det som kom från Gud.
He had a twin brother by the name of Esau.
Han hade en tvillingbror som hette Esau.
And Esau was born first.
Och Esau föddes först.
So Esau had the right of the firstborn.
Så Esau hade förstfödslorätten.
And the right of the firstborn had with it two special blessings.
Och förstfödslorätten hade med sig två speciella välsignelser.
Among other things, but
bland annat.
The two best things.
Men de två största viktigaste sakerna.
The first was that the firstborn had a spiritual blessing from God.
För det första var att den förstfödde hade en andlig välsignelse speciellt från Gud.
And there was also a financial blessing involved.
Och det fanns också en finansiell ekonomisk välsignelse inkluderad i det här.
The firstborn became the priest of the family, so to speak.
Den förstfödde blev liksom prästen i familjen.
And in some cases it even involved the right of the succession of the Messiah. of the lineage through which the Messiah okay. would come.
Och i vissa fall innebär det också en att man ärvde successionen för den kommande Messias.
So it carries a very deep spiritual implication.
Så det finns en mycket djup andlig betydelse i det här.
It also meant a financial consideration.
Det innebär också ett ekonomiskt hänsynstagande.
And whenever we see this story in the book of Genesis,
och när vi än tittar på den här berättelsen i första Mosebok,
we find that Jacob lives up to his name.
Så ser vi att Jakob faktiskt lever upp till betydelsen av sitt namn.
Jacob is a conniver, a manipulator.
Ja, Jakob är en manipulatör.
He's just about everything his name says that he's supposed to be.
Han är alltid nästan allt det som hans namn egentligen betyder att han ska göra.
He's a swindler.
Han är en svindlare.
And all of those kind of things.
Och alla de här sakerna.
And he knows that his brother has the right of the firstborn.
Och han vet att hans bror har rätten, förstfödslorätten.
And so he begins to scheme a way to get the right of the firstborn away from his brother.
Och han börjar planera, lägga upp schema för hur han ska lyckas få bort förstfödslorätten från sin bror.
And if you're a Bible student, you know how he did it.
Och om du är en bibelstudent så vet du mycket väl hur han gick till väga.
His brother came in hungry one day.
Hans broder kom hungrig en gång.
And Jacob had something going, some food that was made.
Och Jakob hade lagat lite mat som han höll på med.
And Esau wanted some of it.
Och Esau ville ha lite av den här maten.
And so Jacob said, I'll let you have some.
Och Jakob sa, okej, du ska få lite grann.
Just sell me your firstborn right.
Om du bara säljer din förstfödslorätt till mig.
So he sold it to him for a bowl of stew.
Så han sålde iväg det för en skål med soppa.
So Jacob thinks he's bought this firstborn right.
Så nu har Jakob tänkt sig, nu har jag fått köpa den här förstfödslorätten.
Now, we can look at it one of two ways here.
Vi kan se på det här på två olika sätt.
We can say, well, Jacob really wanted the financial aspect of it.
Vi kan säga vad Jakob egentligen var ute efter var den finansiella delen av det här välsignelsen.
If that's all that Jacob was after, he wouldn't have done what he done a little bit later.
Men om det bara var den ekonomiska sidan var ute efter så skulle han inte fortsätta göra det som han sen gjorde.
The next thing we see Jacob do.
För det nästa som vi ser Jakob göra.
Isaac has told Esau.
Isaac säger till sin son Esau.
He said, go out and prepare me some food.
Ge dig iväg och gör ordning lite mat åt mig.
Evidently Isaac loved spicy food.
Det var uppenbart att Isak tyckte om kryddad mat.
And he said, go prepare me some of that spicy food.
Så gå och gör ordning och förbered lite grann av den här kryddstarka maten åt dig.
And then I'm gonna bless you.
Och sen så ska jag välsigna dig.
So Jacob knew about this.
Det här kände Jakob till.
His mother told him about it.
Därför att hans mamma hade sagt det till honom.
And so he dresses up.
Så han klär på sig.
His mother helps him now.
Hans mor hjälper honom nu.
He dresses up in the skin of a lamb or a goat.
Han klär sig i ett lammskinn eller snarare ett getskinn.
And he goes into his father.
Han går in till sin far.
And he takes him some spicy food.
Och tar med sig lite kryddad mat till honom.
And he tells his father that he is Esau.
Och han säger till sin far att han är Esau.
And so his father said, well, the voice is that of Jacob.
Men då säger fadern, ja men rösten är ju Jakobs.
And so he says, come near my son, you know.
Så säger han, kom då närmare mig.
And he reaches over and feels that arm.
Och han sträcker sig ut och känner på armen.
And it's just covered with hair.
Och den är helt betäckt med hår.
He said, oh, this is Esau, right?
Ja, okej, det här är Esau, det är det.
Sometimes I picture these things in my mind.
Ibland kan jag föreställa mig de här bilderna framför mig.
Can you imagine what Esau must have looked like?
Kan ni tänka er hur Esau måste ha sett ut egentligen?
He must have looked like an orangutan.
Han måste ha sett ut som en orangutang.
I mean, this guy's got hair like a goat on him, you know.
Den här har hårbeklädnad så som en get.
But anyway.
Okay, men det kan vi lämna.
That's just in passing. That's free of charge, wasn't in my notes.
Vi kan lämna det.
Isaac lays his hand on him.
Isak lägger sina händer på honom.
And he imparts into him the blessing.
Och han överför till honom välsignelsen.
Now this is a spiritual thing.
Det här är en andlig sak.
Jacob wanted this spiritual thing.
Jakob ville ha det andliga.
Now the firstborn right was a spiritual thing.
Det förstföddes rätt, det var en andlig sak.
The blessing of Isaac is a spiritual thing.
Och välsignelsen av Isak var en andlig sak.
And now he's made his brother so mad.
Och nu blev brodern så arg.
His brother wants to kill him.
Att han ville döda sin bror.
So he has to run away from home.
Så Jakob var tvungen att fly hemifrån.
On his way to his uncle's house.
På sin väg när han flydde till sin farbrors hus, eller morbrors hus,
is where God meets him.
Då möter han Gud honom.
At a place called Bethel.
På ett ställe som kallas Betel.
Halleluja.
Halleluja.
God appears to him in a dream.
Gud uppenbarar sig för honom i en dröm.
And Jacob really likes what he hears.
Och Jakob verkligen gillar det han får höra.
God says to Jacob, I'm going to go with you.
Och Gud säger till honom, jag ska gå med dig.
I'm going to bless you.
Jag ska välsigna dig.
And Jacob said, all right, I like this.
Och Jakob säger, okej, det gillar jag.
And he gives God some conditions.
Och han säger, ställer några krav här på Gud.
He says, all right, God, if you'll go with me.
Okej, Gud, om du är med mig.
And you'll bless me.
Och välsigna mig.
And give me food to eat.
Och ge mig mat att äta.
Clothes to wear.
Och kläder att klä mig med.
And someday bring me back again to my father's house.
Och en gång ta mig tillbaks till min faders hus.
So I'll let you be my God.
Då ska du få vara min Gud.
And I tell you what, Lord.
Och jag säger, Herre.
I'll cut you in for 10%.
Och jag kommer låta dig få 10% av mig.
He's bargaining with God.
Han håller på och köpslår med Gud.
That's the Jacob side of it.
Det är Jakobs sidan i det hela.
But I want you to notice something about Jacob.
Men det är en sak som jag vill att ni ska förstå när det gäller Jakob.
Jacob goes down to his uncle's house.
Jakob går iväg till sin morbrors hus.
And he falls in love with his uncle's daughter.
Och han blir kär i hans sin morbrors dotter.
And he decides to stay at his uncle's house.
Och han beslutar sig för att stanna hos sin morbror.
And he stays there for 20 years.
Och han stannar kvar där i 20 år.
But now his uncle Laban is very much like Jacob is.
Men Laban, morbrodern, är faktiskt ganska lik Jakob.
And he every time Jacob begins to be blessed.
Och varje gång som Jakob håller på att bli välsignad,
he changes Jacob's wages again.
Så förändrar han Jakobs lönesättning.
And in 20 years,
och på 20 år,
his uncle changes his wages 10 times.
Så hans lönesättning förändras 10 gånger.
Now Jacob wasn't entirely innocent in this thing either.
Jakob var inte helt oskyldig i den här affären.
Jacob was doing everything he could to swindle his uncle.
Därför han gjorde allt han kunde för att svindla sin morbror.
He doing everything he knew to swindle it.
Allt han kunde för att lura honom.
So here you got two crooks trying to outcrook each other.
Så här är två busar som försöker busa ut varandra.
So here's something I want you to notice though.
Så det här är en sak som ni ska förstå.
Now God has revealed himself to Jacob at Bethel.
Att Gud har uppenbarat för Jakob i Betel.
Bethel means house of God.
Betel betyder Guds hus.
It is the place where God begins his revelation to us.
Det är det stället där Gud börjar sin uppenbarelse för oss.
And it's very possible to have a revelation from God.
Och det är helt möjligt att få en uppenbarelse från Gud.
And take it into the natural man.
Och lägga in det i den naturliga människan.
And here we see Jacob trying to bless himself.
Och här ser vi hur Jakob försöker skaffa sig själv välsignelse.
He's already asked God to bless him.
Han har redan bett Gud om välsignelse.
And God has promised to bless him.
Och Gud har lovat att välsigna honom.
But what does Jacob do?
Men vad gör då Jakob?
Does he rely on the blessing of God?
Litar han på Guds välsignelse?
No, he does not.
Nej, det gör han inte.
The whole time he's at his uncle's house.
Hela tiden när han är i sin morbrors hus.
He is trying to maneuver everything his direction.
Så försöker han manövrera hela situationen till sin egen fördel.
Read the story there.
Låt oss läsa den här berättelsen.
When the cattle come up to the drink at the water.
När boskapen kommer upp för att dricka vatten.
He was laying sticks in the water.
Så la han pinnar i vattnet.
To try to mark the livestock.
För att påverka livsstilen.
So that they would bear after the kind that he was supposed to get.
Så att de skulle få en typ av avkomma, den typen som han ville ha.
He wasn't going to leave this up to God.
Han lämnar inte över det här till Gud.
He was going to do it himself.
Han tänkte själv klara av det.
He tried to get everything his way.
Han ville ha allting på sitt sätt.
Now he's met God at Bethel.
Men han hade mött Gud i Betel.
And for 20 years in Jacob's life,
under 20 år i Jakobs liv,
there is no change in this man whatsoever.
Så fanns det ingen som helst inre förvandling i den mannen.
Not one change that you can see.
Ingen tydlig uppenbar förändring.
How many Christians do we have like that?
Hur många kristna har vi inte som är likadana?
Who've been in the church for 20 years?
Som har varit i kyrkan i 20 år.
And there's no change in their life whatsoever.
Och ingen förändring i deras liv överhuvudtaget.
They're the same now as they were 20 years ago.
De är likadana nu som de var för 20 år sedan.
They haven't moved on with God the least little bit.
De har inte gått framåt med Gud ett enda steg.
Or like Jacob.
Precis som Jakob.
One day when I was reading this,
en dag när jag läste om det här,
it suddenly dawned on me.
Så kom det över mig plötsligt.
Jacob has walked with God for 20 years.
Att Jakob hade vandrat med Gud under 20 år.
And he's never built an altar to God.
Han hade aldrig byggt ett altare till Gud.
There is no altar in Jacob's life.
Det finns inget altare i hans liv.
He doesn't build an altar anywhere to God.
Han bygger inget altare någonstans.
For the first 20 years of his experience, there's no change.
Och under de första 20 åren av sin erfarenhet med Gud så är det ingen förändring.
There's no altar in his life.
Det finns inget altare i hans liv.
How many Christians are like that?
Hur många kristna är inte på det sättet?
They've served God for 20 years.
De har tjänat Gud i 20 år.
There is no change in their life.
Ingen förändring i deras liv.
And the real problem.
Och de verkliga problemet.
Is there's no altar in their life.
Är att det finns inget altare i deras liv.
If we want Christ to be seen in us.
Om vi vill att Kristus ska vara synlig i våra liv.
If we want change in our spiritual life.
Om vi vill förändring i vårt andliga liv.
It begins with altars.
Så börjar det med ett altare.
It doesn't begin with just meeting God.
Det börjar inte bara genom att man träffar Gud.
Jacob met God.
Jakob mötte Gud.
I know Christians that have been saved for 20 years.
Jag känner kristna som har frälsta i 20 år.
And they're just as carnal now as they were 20 years ago.
Och de är lika kötsliga nu som de var för 20 år sedan.
They're still as given to the flesh. They still have the same problems they had 20 years ago.
De följer lika mycket köttets begär som de gjorde för 20 år sedan.
There is only one way that your life is going to change with God.
Det finns bara ett sätt som ditt liv kan förändras med Gud.
And that is by the principle of altars.
Och det är altarets princip som
when you start making altars in your life for God.
När du börjar bygga altare i ditt liv för Gud.
As we go on with the story.
När vi fortsätter nu i den här berättelsen.
God speaks to Jacob after 20 years.
Så talar Gud till Jakob efter 20 år.
And he says, I want you to go home.
Och säger, jag vill att du ska gå hem.
So Jacob, he waits till his father-in-law is out shearing the sheep.
Så Jakob väntar till hans morbror, hans svärfar, har gett sig iväg någonstans.
And he gathers everything that is his and leaves in a hurry.
Och då samlar han ihop allt som tillhör honom och så ger han sig iväg så fort han kan.
And I think Jacob had good reason to do that.
Och jag tror faktiskt att Jakob hade anledning till att göra det.
Because he knew his father-in-law.
Därför han kände sin svärfar.
He knew his father-in-law would take everything he had and send him home alone.
Och han visste mycket väl att hans svärfar skulle ha tagit allt han hade och skickat honom barhänt hem.
So Jacob left in a hurry.
Så Jakob gav sig iväg snabbt.
And of course his father-in-law caught up with him.
Och hans svärfar så upptäckte det här kom i kapp honom.
But God warned him that he shouldn't touch Jacob or anything that Jacob had.
Men Gud varnade honom att inte ta någonting av det som tillhörde Jakob.
And so Jacob journeys on toward home.
Så Jakob är nu på väg hem.
Then he hears his brother is coming.
Och då får han höra talas om att hans bror är i antågande.
Now this is the same guy that wanted to kill him.
Det var samma kille som ville döda honom.
The same brother that wanted to murder him one day.
Samma broder som ville mörda honom en dag.
And he's coming.
Och han är i antågande.
With 400 armed men.
Med 400 beväpnade män.
This isn't the welcome wagon.
Det är ingen välkomsttåg inte.
This isn't a nice greeting, you know.
Det är ingen vackert välkomsthälsning.
Here comes an army.
Här kommer en armé.
And Jacob is very disturbed about this.
Och Jakob känner sig väldigt orolig av det här.
He can't go back.
Han kan inte gå tillbaka.
If he goes back, he'll lose everything he's got.
För då, om han gör det så kommer han förlora allting som han har.
If he goes back, he'll be in disobedience to God.
Och om han går tillbaka så kommer han dessutom vara olydig mot Gud.
He'll have two things wrong with him then.
Där blir det två saker som blir fel.
But he can't go forward either.
Men han kan inte gå framåt heller.
Because his brother's coming with an army.
Därför hans bror kommer antågande med en armé.
Have you ever noticed when you really step out to obey God?
Har du någonsin noterat att när du verkligen har försökt ta steg att följa Gud,
that's when everything starts to go to pieces.
Då rasar allting plötsligt samman.
Am I the only one that's noticed that?
Och hur många är det som har upptäckt det? Hur många är det som har den erfarenheten?
1, 2, 3, 4, 5, 6. All right, I thought we had that. Jacob was getting along fine as long as he stayed down with his father-in-law.
Det var helt okej för honom, inga problem när han var kvar hos sin svärfar.
But when he sets out to obey God,
när han ger sig iväg för att lyda Gud,
he gets in trouble with his father-in-law.
Då får han problem med sin svärfar.
Here comes his brother with an army.
Och så kommer hans bror med en armé.
Now Jacob is probably questioning God.
Och antagligen så ifrågasätter Jakob här Gud.
Did I really hear from God?
Hörde jag verkligen rätt från Gud?
Am I really doing the right thing?
Gör jag verkligen det rätta?
You see, I get those kind of phone calls all the time.
Jag får såna telefonsamtal ofta.
People take a step for God.
Gud, de människor, de tar ett steg för Gud.
And then their world starts falling apart.
Och så ramlar deras värld ihop.
And they say, oh, this must not be God.
Och då säger de, det kan inte möjligt att det här kan vara Gud.
We've been influenced by a wrong thinking.
Men vi har influerats och påverkats av ett felaktigt tänkande.
There's a thought that goes through the mind of many Christians today.
Det finns en tanke som passerar många av våra tankar hos kristna idag.
That if I walk with God,
att om jag går med Gud,
that everything is going to come up roses for my life.
Så kommer det vara bli en dans på rosor i mitt liv.
And everything is going to be nice.
Och allting blir så trevligt.
Everything's going to be wonderful.
Allting kommer bli så underbart.
Brothers and sisters, that is not true.
Bröder och systrar, det är inte sant.
As long as you want to be a Christian,
så länge du vill vara en kristen,
and do like Jacob,
och göra som Jakob.
See, Jacob said, "Lord, if you'll bless me,"
Jakob sa, om du vill signa mig, Gud,
you give me all these things, God,
ge mig alla de här sakerna, Gud,
I'll serve you.
Då ska jag tjäna dig.
Ah, we got a church full of Christians like that.
Och vi har en helt stor kyrka full av sådana kristna.
Lord, as long as you bless me,
så länge du vill signa mig, Herre,
and give me all these nice things,
och ge alla de här fina, trevliga sakerna,
then I'll serve you, Lord.
Då ska jag tjäna dig, Herre.
But what happens when our world starts falling apart around us?
Men vad händer när vår värld rasar samman runt omkring oss?
When God looks into your life,
när Gud ser in i ditt liv,
he says, "All right, it's time for a change."
Och säger, när det är dags för förändring.
There's something that needs to be in you.
Det är någonting som behöver finnas i dig.
You've been called unto something higher than this.
Du har fått en högre kallelse än det här du är nu i.
And so God has brought Jacob to this place now.
Så Jakob hade nu fört, Gud hade fört Jakob till den här platsen.
It's called the place of Peniel.
Och det kallas för Peniel plats.
Jacob wrestled with the angel of God.
Jakob brottas med Guds ängel.
Angel of God grabbed a hold of him.
Och ängeln tog tag i honom.
Now this wasn't just a playful thing.
Det var ingen liten leksaksspel de höll på med.
This was a life and death struggle.
Det var ett kamp på liv och död.
And then, as the morning starts breaking,
och när gryningen kom,
the angel of God asked Jacob, "What is thy name?"
Och så frågar Jakob ängeln, "Vad heter du?"
Now I want to reason with you just a minute.
Jag vill resonera lite mer just nu.
Do you think God didn't know who he had?
Tror du att Gud inte visste vilken han hade? Det var ingen som frågade Jakob, vad är ditt namn?
Do you think God's in the habit of running around in the dark?
Tror du att Gud springer omkring och famlar i mörker?
And grabbing someone?
Tar tag i någon?
And rubbing their nose in the mud all night?
Och slår honom på näsan hela natten?
And daylight comes?
Och när gryningen kommer?
Oh, I got the wrong guy.
Ja, jag fel kille.
I don't think so.
Tror ni Gud gör så? Nej, det tror jag inte.
God knew who he had a hold of.
Gud visste mycket väl vem han hade fått tag på.
But he says to Jacob,
men han säger till Jakob,
"What is thy name?"
Vad heter du?
Why did he ask Jacob his name?
Varför frågade han efter Jakobs namn?
Jacob had never realized his problem.
För Jakob hade aldrig egentligen insett var hans problem låg.
Jacob had a problem.
Jakob hade ett problem.
Just like we have.
Precis som du och jag har.
He had a bad problem.
Ett ganska allvarligt problem.
The problem was he was Jacob.
Problemet var att han var Jakob.
Our problem is us, isn't it?
Vårt problem är att vi är vi, eller hur?
A lot of us are willing to make what we call the oblique confession. Is that translatable?
No.
All right. We're willing to confess to God that we've got problems.
Vi är villiga att bekänna inför Gud att vi har problem.
But it's our wife that caused it.
Men det är frun som såg till att det blev så.
It's our children that caused it.
Det är våra barn som såg till att vi måste göra det.
Adam said, "Lord, that woman you gave me."
Adam sa, den där kvinnan som du gav mig.
That's where it comes from, fellas.
Där kommer det. Det är därifrån det kommer.
Lord, that woman you gave me.
Den där kvinnan som du gav mig.
Yes,
herre.
I'm guilty of sin.
Ja, jag är skyldig till
but
sin.
But it's her fault.
Men det är hennes fel.
That in English is called an oblique confession.
Det kallas för oblik bekännelse på engelska.
Jacob must face the fact that he is Jacob.
Jakob måste nu inse att han faktiskt är Jakob.
Jacob whispered to God.
Och Jakob viskar till Gud.
He said, "My name is Jacob."
Mitt namn är Jakob.
I am what my name implies that I am.
Jag är det som mitt namn antyder att jag är.
I am a thief.
Jag är en tjuv.
I'm a swindler.
Jag är en svindlare.
I'm a crook.
Jag är en buse.
You know, the first thing we have to do to move on with God.
Det första vi måste göra för att fortsätta med Gud
is come to grips with our old nature.
Är att få grepp om och begripa vår egen inre natur.
There are many Christians that are still living in the old nature.
Det är många kristna som fortsätter att leva i sin gamla människa, gamla natur.
And sooner or later in your Christian life.
Och förr eller senare i ditt kristna liv,
God's gonna move you.
Så kommer Gud att beröra dig.
To a confrontation with your old nature.
Och föra dig i, så du kommer i kollisionskurs med din egen gamla natur.
And he's gonna get you where you can't go backward or you can't go forward.
Och han kommer föra dig till plats där du kan varken gå tillbaka eller framåt.
He's gonna get you in a place where you can't run.
Han kommer föra dig till en plats där du inte längre kan fly.
And then he's gonna work on you.
Och då kommer han sätta igång och arbeta med dig.
And he's gonna be in a life and death struggle with you.
Och han kommer vara med en kamp på liv och död med dig där.
Until you admit.
Till dess du bekänner.
That who you are.
Vem du egentligen är.
Until you realize that old nature is still in this body.
Tills du erkänner och inser att du fortfarande har din gamla natur i den här kroppen.
I know the scripture.
Jag känner ju skriften.
2 Corinthians 5.
Andra Korinthierbrevet 5.
17.
17.
If any man be in Christ, he is a new creature.
Om någon är i Kristus är en ny skapelse.
And I believe that.
Det tror jag på.
But that still doesn't take the old nature out of this body.
Men fortfarande tar det inte bort den gamla naturen från den här kroppen.
If the old nature was gone from this body.
Om den gamla naturen hade varit borta från den här kroppen.
You wouldn't have a problem with sin.
Så skulle du inte ha några problem med synder.
Hello.
Ja, eller hur?
We sin because it's our nature to sin.
Vi syndar ju därför att det faktiskt är vår natur att synda.
I've been a pastor for a long time.
Jag har varit en pastor under lång tid.
And nobody has ever come to me and said this now. Nobody has ever said this.
Ingen har någonsin kommit till mig och sagt det här.
Pastor, pray for me.
Pastor, be för mig.
I've been trying to sin for 2 weeks.
Jag har försökt synda under 2 veckor.
And I just can't seem to do it.
Och jag klarar inte av det.
No, it doesn't work that way.
Nej, så funkar inte.
No, they come to me and say, "Pastor, pray for me."
Nej, de kommer till mig, pastor, be för mig.
I've been trying to do the right thing and I just can't seem to do it.
Jag har försökt att göra det som är rätt så länge, men jag klarar inte av det.
Why?
Varför?
Because it's the old nature still in this body.
Därför att den gamla naturen finns fortfarande kvar i den här kroppen.
Now Christ may dwell in our heart, as Paul said here.
Ja, det är möjligt att Kristus bor i våra hjärtan, som Paulus säger här i Efesbrevet.
But that's not God's design for you.
Men det här är inte Guds form för dig.
That's where he wanted to start at.
Det är där han vill utgå från det.
That's where he wanted to start in your life.
Det är där han ville starta i
but
ditt liv.
He wants to finish someplace else.
Men han vill fortsätta till något annat ytterligare ställe.
He wants you to say with Paul.
Han vill att du ska säga så som Paulus säger.
Philippians 1:21.
Filipperbrevet 1:21.
And for to me to live is Christ.
Att för mig mitt liv är Kristus.
And to die is gain.
Och att dö är en vinning.
What a powerful statement.
Vilket kraftfullt uttalande.
For me to live is for Christ to live.
För mig är att leva Kristus.
How many of us can say that?
Hur många av oss kan säga på det sättet?
That's a very hard thing to say.
Det är ganska svårt att säga det.
But that's God's design for your life.
Men detta är Guds plan för ditt liv.
Romans chapter 8 verse 29.
Romarbrevet 8:29.
For whom he did foreknow.
För honom som han hade kände till i förväg.
He did predestinate.
Har han förutbestämt.
to be conformed to the image of the Son.
Att formas till sin sons avbild.
That he might be the firstborn among many brethren.
Så att han blir den förstfödde bland många bröder och syskon.
Hallelujah, that's what God's called you to.
Det är det som Gud har kallat dig till.
And so he has to begin to deal with you.
Och därför måste han börja ta tag i dig.
He has to bring you to a peniel.
Han måste föra dig till ett penielplats.
Where there's a face-to-face confrontation with God.
Där finns ett ansikte på ansikte konfrontation med Gud.
And from that moment on,
och från den stunden,
you'll never be the same.
Kommer du aldrig vara densamma.
Read, that's in the 32nd chapter of Genesis.
Det är den 32:a kapitlet i första Mosebok.
The first thing that Jacob did.
Det första som då Jakob gjorde.
He built an altar.
Han byggde ett altare.
He built an altar unto God.
Han byggde ett altare till Herren.
And he named it El Elohi Israel.
Och han kallade El Elohim Israel.
God, the God of Israel.
Gud El, den Gud av Guds Israels Gud.
He's not Papa's God or not grandfather's God. He's my God.
Han är inte längre pappas Gud eller farfars Gud, utan nu är han min Gud.
There are people that come and ask me to pray for them.
Det finns människor som kommer till mig och vill att jag ska be för dem.
They say, oh, Brother Potter, you can touch God.
Åh, Broder Potter, du kan ju röra Gud.
I say, you're one of his children.
Jag säger, men du är ju en av hans barn.
You can touch him.
Då kan du röra vid honom.
Praise the Lord.
Prisa Herren.
You know what they're really saying is, he's your God.
Vad de egentligen säger då, jo, men det här är ju din Gud.
He's really not my God.
Egentligen inte min Gud.
All God wants to be a God of every person here.
Men Gud vill att han ska bli allas Gud som sitter här inne.
He wants you to build an altar in your life.
Han vill att du ska bygga ett altare i ditt liv.
That declares him to be the God of your life.
Ett altare som deklarerar att han verkligen är ditt livs Gud.
The Lord and master of everything in your life.
Han är herre och mästare i allting som finns i ditt liv.
Now the next 5 years of Jacob's life.
Under de följande 5 åren av Jakobs liv.
Are pretty rough years.
Är ganska jobbiga år.
In that next few years anyway.
Under de här följande åren.
Jacob loses a lot of things.
Så förlorar Jakob en hel del.
There's death that comes to his family.
Kommer dödsfall i hans familj.
Rachel dies.
Rakel, hans fru, dör.
Jacob's nurse dies.
Jakobs amma dör.
And there's several things that happen in death there.
Det finns många saker som anknytning till död som händer i hans familj.
And in the 35th chapter of Genesis.
Och det 35:e kapitlet i första Mosebok.
God speaks to him again.
Så talar Gud till honom på nytt.
And he gives him the same promise he gave him in chapter 32.
Och han ger honom samma löfte som han gav till Jakob i det 32:a kapitlet.
That he shall not be Jacob anymore, he shall be Israel.
Att han inte längre ska vara Jakob, men Israel.
Now God is working on Jacob.
Gud är nu på gång att arbeta med Jakob.
Jacob started out wanting the things of God.
Jakob började med att han begärde att få saker från Gud.
But I don't think he really understood what the things of God really are.
Men han begrep egentligen inte vad sakerna från Gud var för något.
There are people that come into the church.
Det finns människor som kommer in i kyrkan.
That want the things of God.
Som vill ha Guds saker.
But they have a mistaken idea of what those things really are.
Men de har egentligen missuppfattat vad de här sakerna handlar om.
When Jesus called his disciples,
när Jesus kallade sina lärjungar,
and they began to follow him,
och de började följa honom,
there was not one of those disciples,
så fanns det inte en enda av dessa lärjungar,
that understood the kingdom of God,
som förstod Guds rike.
Do you know why they followed him?
Vet du varför de följde honom?
They had an idea.
De hade en idé.
There was a contemporary thought that day.
Det fanns en vanlig tanke på den tiden.
And I want to say it was a very scriptural thing.
Och egentligen skulle jag säga att det var en ganska biblisk tanke också.
I hate it when people shake a Bible in my face.
Jag hatar när människor kastar Bibeln i ansiktet på mig.
It's scriptural.
Det är skriftenligt, säger de.
Well, it might be scriptural.
Det är möjligt att det är skriftenligt.
Might be wrong too.
Men det kan vara fel också.
There's one thing I know about the word of God.
Det finns en sak som jag vet när det gäller Guds ord.
It is immutable.
Det är omutligt.
It can't be wrong.
Det kan inte vara
I
fel.
I believe that about the word of God.
Det tror jag när det gäller Guds ord.
But I have one more thing I want to add to that.
Men det är ytterligare en sak som jag ändå skulle vilja lägga till det här.
That your opinion of the word of God can be wrong.
Att din uppfattning om Guds ord kan vara fel.
Amen.
Amen.
Should I say that again?
Ska jag säga det en gång till?
Your opinion of the word of God is not immutable.
Att din uppfattning om Bibeln inte är omutlig.
Amen.
Amen.
If I ask you tonight if you believe the Bible.
Om jag frågar dig ikväll, tror du på Bibeln?
Most people would say, yes, I believe the Bible.
Så kommer de flesta säga, ja, jag tror på Bibeln.
But then I would come back and say,
men så säger jag på nytt,
you don't really believe the Bible.
Du tror egentligen inte på Bibeln.
Now don't get mad at me.
Bli inte arg på mig nu.
You believe your opinion of the Bible.
Du tror på din uppfattning om Bibeln.
Everybody does.
Alla gör det.
That's what happened in this time.
Och det är precis det som hände på den här tiden.
These people had a perfectly scriptural doctrine.
De här lärjungarna hade en fullständig biblisk lärouppfattning.
The Pharisees were teaching it, everybody was teaching it.
Och fariseerna undervisade om det, alla undervisade om det.
When Jesus come or the Messiah come.
Att när Messias kommer,
he was going to destroy Rome.
Så ska han förstöra, nedgöra Rom.
What did Daniel say?
Vad säger Daniel?
Daniel said there was a stone cut out of a mountain.
Johan såg en sten som hade brytits loss från berget.
That smote the feet of the image.
Som slog sönder fötterna på den stora statyn.
Av Nebuchadnezzar.
Nebuchadnezzars staty.
10 toes.
10 tår.
They represented the 10 kingdoms of Rome.
Som representerade de 10 kungadömena i Rom.
These people weren't stupid.
De här människorna var inte speciellt dumma när de tolkade.
They knew that the kingdom of the Messiah would tear down the kingdom of Rome.
De visste att Messias rike skulle bryta ner romarriket.
And they had a lot of other concepts about it.
Och de hade en hel del andra uppfattningar om det här också.
Not only would he tear down the kingdom of Rome.
Inte bara det, han skulle bryta ner romarriket.
There would be a time of blessing in Israel like there had never been before.
Men det skulle bli en välsignelserik tid i Israel som aldrig förr.
How the lion would lay down with the lamb.
När lejonen skulle ligga och vila tillsammans med lammen.
And there would be a prosperity in Israel.
Och en framgång och välsignelse utan like. Välstånd utan like.
Israel would become the head nation and not the tail.
Och att Israel skulle bli främsta huvudnationen och inte svansen.
And everyone who had kept the law would be given eternal life.
Och var och en som hade hållit lagen skulle få evigt liv.
Now that's just a few of the things they believe.
Det här är bara några saker som jag skulle vilja lyfta fram.
But it really sounds a lot like some of the things we believe today.
Men det låter ganska likt en hel del av de saker som vi tror på idag.
Isn't that right?
Stämmer inte det?
When the Lord comes into our life.
När Herren kommer in i våra liv.
All our problems are going to go away.
Så försvinner alla våra problem.
We're going to be blessed.
Vi kommer bli välsignade.
Oh, we're going to have a great time.
Vi kommer ha en härlig tid.
We're going to have prosperity.
Och vi kommer få välstånd.
Everything's going to be just wonderful.
Allt kommer bli så fantastiskt.
And the disciples, when Jesus said, "Follow me."
Och när lärjungarna hörde att Jesus sa, "Följ mig."
And he was preaching the kingdom of God.
Och han predikade Guds rike för dem.
They just jumped out and began to follow him.
Så hoppade de upp och följde honom direkt.
They were really having a big time.
De hade en härlig tid.
Until they began to realize that he wasn't going to do what they thought he was going to do.
Ända tills dess de började inse att han inte skulle göra det de hade förväntat sig att han skulle göra.
Why did the Pharisees reject him?
Varför förkastade fariseerna honom?
Because he wasn't doing what they preached he was going to do.
Därför han inte gjorde det som de predikade att han skulle göra.
He wasn't tearing down Rome.
Han bröt inte ner romarriket.
He wasn't raising Israel to the top.
Han reste inte upp Israel till den främsta nationen i världen.
Even John the Baptist joined in.
Till och med Johannes döparen stämde in i den här stämman.
The same man that said, "Behold the Lamb of God."
Samma man som har sagt, "Se Guds lamm."
Sent a messenger to Jesus and said, "Are you he that was to come?"
Och sen sände han ett bud till Jesus. Är du verkligen den som ska komma?
John the Baptist even believed that teaching.
Till och med Johannes döparen trodde på den här undervisningen.
The Pharisees said.
Fariseerna sa.
Search the scriptures.
Forska i skrifterna.
For out of Galilee there ariseth no prophet.
Att från Galileen kommer aldrig uppstå någon profet.
How did they reject Jesus?
Varför förkastade de Jesus? På vilket sätt?
By the use of the very scripture he had given.
Genom att citera just den skriften som han hade gett dem.
Did you know that when you get concepts in your mind like this?
Vet att när du fylls av sån här tankar och idéer,
that you can reject the Lord in your life?
Att du kan faktiskt förkasta Herren i ditt liv.
Because you have a false concept of the word of God.
Därför att du har fel uppfattning om Guds ord.
The disciples followed the Lord.
Lärjungarna följde Herren.
Until Jesus began to make it very plain.
Ända till dess att Jesus gjorde det här väldigt tydligt för dem.
He was going to die.
Han kommer att dö.
Matthew 16.
Matteus 16.
Jesus said, "Who am I?"
Säger Jesus, vem är jag?
Peter said, "I know, I know."
Petrus säger, jag vet, jag vet.
You're the son of the living God.
Du är den levande Gudens son.
Blessed are you, Simon.
Välsignad är du, Simon.
And so on and so on.
Och så fortsättningsvis.
Peter's head got about this big.
Petrus huvud blev nu så här stort.
He said, "I'm blessed."
Han säger att jag är välsignad.
He's going to give me the keys to the kingdom.
Och han ska ge mig nycklarna till riket.
I'm going to have the power to bind and to loose.
Och jag kommer ha makten till att binda och till att frigöra.
Peter was just picturing himself sitting on the throne with God.
Petrus kunde se sig själv sitta där på Guds tron.
Doing all these big things.
Gör alla dessa stora märkliga saker.
He was going to make the Roman kingdom is summer place or something like that.
Han skulle göra romarriket möjligt till sitt sommarställe.
All of a sudden Jesus said, "Now I've got to go to Jerusalem and die."
Och så plötsligt säger Jesus, jag måste gå till Jerusalem och dö.
Peter's big old bubble just popped.
Det stora uppbubblade huvudet bara sprack.
He said, "What?"
Va?
I got to go to Jerusalem and die.
Jag måste gå till Jerusalem och dö.
Wait a minute, Lord.
Vänta lite här, vänta lite.
Let me take you aside just a minute.
Låt mig ta dig åt sidan en liten stund.
And explain to you how this thing works.
Och förklara för dig hur det egentligen måste fungera.
You can't go die.
Du kan inte gå dö.
That's not in my plans for you.
Det finns inte i mina planer för dig.
Hey.
Hör
you can't do that.
Det kan du inte göra.
That upsets my plans.
Det förstör ju mina planer.
Jesus said, "Get behind me, Satan."
Och Jesus säger, gå bort, Satan.
Halleluja.
Halleluja.
And then Jesus turned to all of his disciples.
Och så vänder sig Jesus till alla sina lärjungar.
And he said, "Except you deny yourself and take up your cross, you cannot follow me."
Säger, den som inte förnekar sig själv och tar sitt kors på sig kan inte följa mig, vara min lärjunge.
Revelation is a wonderful thing from God.
Uppenbarelse är något fantastiskt från Gud.
As long as you have an altar.
Så länge du har ett altare.
For the flesh.
För i kroppen.
As soon as God revealed himself to Jacob.
Så fort Gud uppenbarade sig för Jakob.
He made an altar.
Så gjorde han ett altare.
You're going to find with every revelation of God to your life.
Du kommer upptäcka att med varje uppenbarelse från Gud i ditt liv.
You're going to have to make an altar.
Så måste du också bygga ett altare.
There is going to be a price to pay.
Det finns ett pris att betala.
Every time God reveals himself to you.
Varje gång som Gud uppenbarar sig själv för dig.
It's going to cost this old flesh something.
Det kommer kosta det här köttet någonting.
There's going to be a self-denial.
Det kommer innebära självförnekelse.
There's going to be a work of the cross.
Det innebär ett korsets arbete i ditt liv.
Every time God reveals himself.
Varje gång som Gud uppenbarar sig i ditt liv.
Why?
Varför?
Why does he want to do that?
Varför vill han göra det?
Because his life,
därför att hans liv,
only works through our death.
Enbart verkar och agerar genom vår död.
The life of Christ is only revealed.
Kristi liv uppenbaras enbart
through us,
genom oss,
where Adam has died.
Där Adam har dött.
Where the old Adam nature has been mortified.
Där den gamla Adams naturen har avlivats.
That's where you're going to find the spirit of God moving.
Där kommer du upptäcka att Guds ande rör sig.
Now I can see this is not a popular subject.
Jag inser att det här inte är ett speciellt populärt ämne.
I didn't suppose it would be.
Och det trodde jag inte heller.
But I came to preach to you the truth tonight.
Men jag kom för att tala om sanningen för er ikväll.
It may not tickle your ears.
Det kanske inte kittlar i öronen.
But if you'll check with your spirit right now.
Men om du kollar upp i din ande just nu.
Your spirit's real happy.
Så är din ande glad.
Your spirit's saying that's the right way.
Anden säger detta är riktiga vägen.
Your ears are saying.
Dina öron säger.
Don't listen to that.
Lyssna inte.
Don't hear a word he says.
Lyssna inte ett enda ord han säger.
Run.
Spring iväg.
No. Listen to your spirit.
Nej, lyssna till er ande.
Judge what I'm saying by your spirit.
Bedöm vad jag säger enligt er ande.
Jacob made an altar.
Jakob byggde ett altare.
When Jesus revealed himself to his people.
När Jesus uppenbarade sig själv för sitt folk.
He revealed to them the cross.
Så uppenbarade han korset.
There's a reason for that.
Och det finns en orsak till det.
If the revelation of God is in our life.
Om Guds uppenbarelse finns i våra liv.
And the flesh has not been dealt with.
Och köttet inte har blivit åsidigt nedtryckt.
The flesh is going to take God's revelation.
Så kommer köttet ta Guds uppenbarelse.
And move it into the realm of the flesh.
Och flytta in det i i köttets sfär.
And it's going to try to take all the things of God.
Och det kommer då försöka ta alla saker som kommer från Gud.
And benefit the old life.
Så att det gamla livet kan utnyttja det.
Praise the Lord.
Prisa Herren.
To think about things like that.
Det här måste vi tänka på. Men inte övergivna.
We are struck down to the ground but never struck out and destroyed.
Vi är slagna till marken men inte förlorade över.
Always carrying about in the body the liability to suffering the death which Jesus suffered.
Alltid bär jag med mig i min kropp den död som Jesus fick lida.
Now notice what he says next.
Och observera vad han sen säger.
So that the resurrection life of Jesus may be shown forth in our bodies.
För att också Jesu liv ska bli synligt i min kropp.
We who live are constantly being handed over to death for Jesus' sake.
Till jag som är vid fullt liv utlämnas för Jesus skull ständigt till att dö.
That the resurrection life of Jesus also may be evidenced through our flesh.
För att också Jesu liv ska bli synligt i min dödliga kropp.
Praise the Lord.
Prisa Herren.
Now that's not a very good confession, is it?
Det här är inte en speciellt bra trevlig bekännelse, eller hur?
If you're into confessions, that's not a good one.
Om du håller på med bekännelse så här är inte en speciellt bra.
Oh, praise the Lord.
Prisa Herren.
Let's go over to verse 17 now.
Nu går vi över till vers 17.
Or verse 16.
16 snarare.
Hallelujah. Do not become discouraged and wearied through fear.
Därför ger jag inte upp.
Though our outer man is progressively decaying away, yet our inner self is being progressively renewed day by day.
Även om min yttre människa bryts ner, förnyas min inre människa dag för dag.
God is working two things.
Gud arbetar med två saker samtidigt.
He's dealing with the outer flesh.
Han tar tur med det yttre köttet.
And at the same time,
samtidigt
renewing the inner man.
Så förnyar han den inre människan.
In the image of Christ Jesus.
Så han ska bli lik Jesus Kristus.
Praise the Lord.
Prisa Herren.
If you don't realize what God's doing,
och inser du inte vad Gud håller på att göra,
you're going to run from it.
Så kommer du springa från det.
You're going to resist God.
Du kommer stå emot Gud.
And Christ will never be seen in your life.
Och Kristus kommer aldrig bli synlig i ditt liv.
And it's the enemy of your soul.
Och det är din själs enemy, själafiende.
That wants to stop the revelation of God.
Så vill stoppa Guds uppenbarelse i dig.
Once the life of Christ comes in through you.
När väl Kristi ljus kommer in i dig.
I am telling you wonderful things happen.
Så ska jag säga att fantastiska saker kommer att hända.
The devil's kingdom suffers.
Och djävulens rike kommer att förlora på det. Halleluja.
Those through whom the life of Christ comes forth.
För de som Kristi ljus skiner igenom
are the most hated of all Christians.
Är de mest hatade av alla kristna.
There was four seeds that were sown into the ground.
Det var fyra olika säd som såddes in på marken.
One seed fell on the wayside and a fowl carried it away.
En del av föll på vägrenen och fåglarna kom och plockade upp det.
One seed fell among the stones and it came up and died very quickly because of the sun.
En del säd föll på stengrund och den fick bara lite rot och sen dog det av hettan.
Now the seed fell among the thorns and it never brought forth any fruit because it was choked by the thorns.
Och sen var det något som föll bland tistlar och törnen och det kunde aldrig bära någon frukt därför att det förkvävdes utav tistlarna.
Other seed fell on good ground and brought forth some 60, 30 and 100 fold.
Men det fanns också säd som föll i god jord som bar 60-falt och 100-falt i frukt.
Now we can learn something from that parable.
Av den här liknelsen kan vi lära oss en del.
Satan stole the seed. Jesus said it was him.
Satan stal det första säden.
Now the seed is the word of the kingdom.
Och säden är Guds rikes ord.
We're not talking about being saved here.
Vi pratar inte här om att vara frälst eller inte.
This isn't the message of salvation.
Det här har ingenting med frälsning att göra.
Jesus said the seed is the word of the kingdom.
Men Jesus säger att säden är Guds rikes ord.
Satan wants to steal the word of the kingdom.
Och Satan vill stjäla bort Guds rikes ord.
And when he couldn't steal it,
och när han inte kunde stjäla det,
then he persecuted it till it died.
Då förföljde han det tills det dog.
And if he can't persecute it,
och om han inte klarar av att ta bort det genom att förfölja,
in other words, if persecution doesn't work,
om ni vet hur förföljelse kan verka,
then he tries to buy it with the love of the world.
Då försöker han istället köpa säden med kärleken till världen.
There are many Christians that know when trouble comes.
Det är många kristna som vet när det kommer problem.
They know to hold on to God.
Så vet de att hålla sig till Gud.
But I'm going to tell you something.
Men jag ska tala om någonting.
I think more Christians have missed out with God through prosperity than ever have through poverty.
Men jag tror att största gruppen är de som har förlorat den här säden genom välstånd snarare än fattigdom.
It's so easy for the world to choke.
Det är så lätt för världen att påverka oss, dra oss till sig.
The kingdom of God out of you.
Guds rike i dig.
Now we don't want to hear that.
Men det här vill vi ju inte höra talas om.
We want all those wonderful things.
Vi vill ju ha alla de här underbara sakerna.
But is it really God?
Men är det verkligen Gud?
If it makes us feel good.
Om det gör att vi mår bra.
If it fills our pocket with money.
Att mina fickor blir fulla med pengar.
Oh, if it gives us lots of wonderful things.
Om det ger oss en massa underbara saker.
It just has to be God.
Då måste det ju vara Gud.
Maybe it's not.
Eller inte.
If it costs you your relationship with God.
Om priset är din relation med Gud.
If it makes you lose your first love with God.
Om det gör att du förlorar din första kärlek till Gud.
Then you better understand it wasn't God to begin with.
Då är det ganska klart att du måste förstå att det inte är av Gud. Amen. Låt oss fortsätta.
I guess by now you figured out something.
Vid det här laget har du nog insett någonting.
I preached the everlasting gospel.
Jag har predikat det eviga evangeliet.
This last and last and last.
Som aldrig tar slut. Fortsätter och fortsätter.
Amen.
Amen.
Someone said one time I had the 10th gift of the Spirit.
Någon sa en gång jag har den 10:e andliga gåvan.
It's the gift of continuance.
Det är gåvan av fortsättning.
But I'm going to tell you something. What's in this book's important to me.
Men det som står i den här boken är väldigt viktigt för mig.
What God is saying to the church is important to me.
Och vad Gud säger till församlingen är viktigt för mig.
Praise God, I'd preach till midnight if I thought you'd stay.
Prisade var det här. Jag skulle predika till midnatt om jag visste att ni skulle vara kvar förstås.
But I see people getting their watch out.
Men jag ser att många tar fram sina klockor.
Looking at it.
Titta på dem.
Beating it on the pew, you know.
Slår dem på bänken.
Trying to get it jump started by their neighbor, you know.
Försöker få dem. Ja.
Well, glory. You want me to tell you our trouble?
Ni borde tala om era problem för mig.
We're a bunch of spiritual sissies.
Vi är en bunt med andliga.
Before we got saved.
Innan vi var frälsta.
We'd go out and run around at the places where we'd party at.
Så sprang omkring på den ena festen och partiet efter
and
andra.
We'd stagger in at 3 o'clock in the morning.
Vi
know.
Raglade tillbaks hem vid 3:00 på morgonen.
And then the next morning we'd get up.
Och nästa morgon så går vi upp igen.
And we'd say, hey, had a big time.
Och så säger vi, jag hade en härlig tid.
It's not so bad.
Inte så dåligt, eller hur?
I'm pretty tough, you know.
Jag är ganska tuff, eller hur?
But the minute God saves us.
Men i det ögonblick som Gud frälser oss.
If a message lasts over 15 or 20 minutes.
Om ett budskap varar längre än 20-25 minuter.
And we're not home in bed by 9 o'clock.
Och vi är inte hemma förrän klockan 9 på kvällen.
We're an old bear the next morning.
Då är vi jättesura morgonen därpå.
Come on, that's the way we are.
Det är precis så vi är.
Praise God.
Prisa vår Herre.
I think sermonettes are for Christianettes. Can you translate that?
No.
Okay. Little sermons are for little people.
Små budskap för små människor. Stora för stora.
God has a message for you.
Men Gud har ett budskap för dig.
And the message is that he wants you to have his life.
Det är att han vill att du ska ha hans liv.
Not just in your heart.
Inte bara i ditt hjärta.
But through your life.
Men genom ditt liv.
And that thing will never be until you understand the principle of altars in your life.
Men det kommer aldrig bli så förrän du inser principen om att ha altare i ditt liv.
There is always going to be an altar.
Det måste alltid finnas ett altare.
Everywhere Jacob went, he built an altar.
Var än Jakob gick därefter så byggde han ett altare.
Halleluja.
Halleluja.
Turn. Let's go to Genesis 35.
Låt oss titta på Första Moseboks 35:e kapitel.
He built another altar in Genesis 35.
Han byggde ett ytterligare altare i Första Mosebok 35.
And that altar was at Bethel.
Och då var Jakob i Betel.
Bethel's where he started out at.
Det var ju där hela storyn började, eller hur?
Do you know God's going to bring you back to where you started?
Vet du att Gud kommer ta tillbaks till det stället där du började?
He's going to bring you right back to where you started.
Precis till det stället där du började.
And you're going to get it right the second time.
Och du kommer få ställa det till rätta en andra gång nu.
Or the third time, or the fourth time.
Eller en tredje eller en fjärde gång.
But he's going to bring you back there till you get it right.
Men han kommer ta tillbaks till det stället till dess att du får det på rätt.
How many Christians have had to start over?
Hur många kristna har inte fått börja om?
Because we didn't get it right the first time.
Eftersom det gick fel, snett första gången.
All right.
Okay.
Notice this passage here.
Observera det här avsnittet nu.
God told Jacob to go to Bethel.
Gud sa till Jakob att gå till Betel.
Now let's see what Jacob told his people they had to do.
Och nu ska vi lyssna till vad Jakob sa till sitt folk vad de skulle göra.
Jacob told those people that were with him, verse 2.
I vers 2 säger Jakob till sitt husfolk till dem:
Put away all of the strange gods.
Skaffa bort alla de främmande gudar.
Purify yourself.
Rena er själva.
And put on fresh garments.
Och byt om kläder.
Halleluja.
Halleluja.
When you come back to Bethel,
när du kommer tillbaka till Betel,
you're going to have to put away all those strange gods.
Då ska du slänga iväg alla de här främmande gudarna.
Those things that we have served other than God.
De här sakerna som vi har tjänat och lagt oss till med som är utanför Gud.
We're going to have to purify ourselves.
Vi måste rena oss själva.
And we're going to have to put on fresh garments.
Och vi måste sätta oss på nya fräscha kläder.
Isn't that what Jesus told the church of Laodicea?
Var det just det som Jesus sa till församlingen Laodicea?
That they should put on white raiment that the shame of their nakedness did not appear.
Att de sätta på sig vita kläder så deras skamliga nakenhet inte skulle vara synlig.
Jacob built an altar at Bethel.
Jakob byggde ett altare i Betel.
It's at verse 7.
Vers 7.
And he called the place El Bethel.
Och han kallade platsen El Bethel.
Or the God of Bethel.
Eller det som det betyder Gud, Betels Gud.
For there God revealed himself unto Jacob.
Därför det var där som Gud hade uppenbarat sig för Jakob.
If you want God to reveal himself unto you,
om du vill att Gud ska uppenbara sig för dig,
then you have to be willing to go where God wants you to go.
Så måste du vara villig att gå dit Gud vill att du ska gå.
You cannot go your own direction.
Du kan inte gå ditt egen väg.
You cannot go your own way.
Din egen håll.
Now I've spent the best part of this meeting that I've been here in the book of Ephesians.
Den största delen av de här mötena vi haft så har jag koncentrerat mig till Efesierbrevet.
Telling you about how that God has raised you up into Jesus Christ.
Hur Gud har upprest dig, väckt upp dig till att vara tillsammans med Jesus Kristus.
That he might reveal himself to you.
Så att han sen nu ska kunna uppenbara sig för dig.
But I have to tell you the other part of it.
Men jag måste också berätta den andra delen av den här
sanningen. All of that's wonderful.
Allt det här är ju fantastiskt.
And I can see some of you saying amen.
Och jag kan se några av er som säger amen till det här.
Praise the Lord.
Prisa Herren.
But I have to tell you the rest of the story.
Men jag måste berätta resten av berättelsen också.
The revelation of God is going to cost you something.
Att Guds uppenbarelse kommer också att kosta dig någonting.
It's going to cost altars in your life.
Det kommer att kosta altare i ditt liv.
It's going to cost you the flesh.
Det kommer att kosta dig köttet.
If you give me just a few more minutes, I'll try to wind this up.
Om ni ger mig ytterligare några minuter så ska jag försöka reda ut här.
In the Garden of Eden there were two special trees.
I Edens lustgård fanns det två speciella träd.
One is the tree of life.
Det ena är livets träd.
And one is the tree of knowledge.
Och det andra är kunskapens träd.
Notice I said knowledge.
Observera att jag sa kunskap.
Eve is given a choice.
Eva får ett val.
Which tree is she going to choose?
Vilket träd ska hon välja?
Tree of life?
Livets träd?
The tree of knowledge?
Eller kunskapens träd?
Ah, there's a problem with the tree of knowledge.
Det finns ett problem med kunskapens träd.
If you eat of that tree, you die.
För om du äter av det trädet så dör du.
But Satan said, you're not really going to die.
Men Satan sa, du kommer egentligen inte att dö.
You shall not surely die.
Inte helt och hållet, det är inte verkligt att du kommer att dö.
God knows when you get this knowledge.
Men Gud vet att när du får den kunskapen,
you're going to be like him.
Då kommer du bli som honom.
You're going to be like him.
Precis som honom.
You're going to be able to choose all the good things.
Du kommer vara kapabel att kunna välja alla fantastiska bra saker.
You're going to be able to resist all the bad things.
Du kommer vara kapabel att stå emot allt det onda.
And you will be able to make yourself like God.
Och du kommer själv kunna göra dig själv så som Gud.
Now that's the promise he gave her.
Det är löftet som han gav honom, henne, eller hur?
Eve looked it over.
Eva funderade på det.
Sound good to her?
Det lät ganska bra för henne. Hon tog en frukt.
And we're in the mess that we're in today.
Och det är där vi står nu.
Now, in the same garden was the tree of life.
Men i samma trädgård så fanns livets träd.
These two trees,
dessa två träd,
are two natures.
Är två olika naturer.
There was a choice of natures.
Det fanns ett val av natur.
If Adam and Eve had eaten of the tree of life,
om Adam och Eva hade ätit av livets träd,
we would automatically do that which pleased God.
Så skulle vi allihopa automatiskt göra det som behagar Gud.
We wouldn't have to try to please God.
Vi skulle inte behöva försöka att behaga Gud.
We wouldn't have to try to do the right thing.
Vi skulle inte behöva försöka att göra det rätta.
We would automatically just do it.
Vi skulle automatiskt bara göra det.
Just as Jesus did.
Precis som Jesus gjorde.
We would automatically do the thing.
Vi skulle bara automatiskt göra det som behagar Gud.
Hallelujah. But we didn't eat that one.
Men så var det inte.
We chose the tree of knowledge.
Vi valde istället kunskapens träd.
Now, let me get down where you live at now.
Okej, låt oss komma tillbaks till var du och jag lever just nu.
How many of us think that by gaining more knowledge we can become more spiritual?
Hur många har tänkt sig att genom att få mer kunskap så blir vi mer andliga?
We study, we read,
vi
studerar, we get every new book that comes out.
Läser massa böcker.
Trying to gain more knowledge.
Försöker få mer kunskap.
Because we think that by that knowledge,
vi tror att genom den kunskapen,
we're going to become more spiritual.
Kommer vi bli mer andliga.
It doesn't work that way.
Men det funkar inte på det sättet.
The more you know,
ju mer du känner till,
the more you will try to make yourself like God.
Ju mer försöker du göra dig själv som Gud.
If you knew everything there was to know,
om du kände till allting som man kunde känna till,
you still couldn't be like God.
Då skulle du ändå inte kunna vara som Gud.
Because you have the wrong nature.
Därför du har fel natur.
You see, that's why even my good is not acceptable unto God.
Så är det därför som inte ens mitt goda är behagligt för Gud.
As Christians, we have a concept.
Som kristna så har vi ett koncept, ett uppfattning.
When we came to God,
att när vi kom till Gud,
he forgave our two or three little sins.
Så förlät han våra två tre synder vi hade haft.
But the rest of us is a pretty good bargain.
Men resten var ju på ganska fint, så det var helt.
Oh Lord, you got a good one here now.
Nu fick du nog riktigt bra när jag kom till dig.
I can really do you a good job, Lord.
Jag kan verkligen göra ett bra jobb för dig.
And so we set out in our own righteousness.
Och så satte igång i vår egen rättfärdighet.
A righteousness of knowledge.
Kunskapens rättfärdighet.
To try to please God.
Och försökte behaga Gud.
And God cannot accept it.
Men det kan Gud inte ta emot.
He never has and he never will.
Han har aldrig accepterat det, kommer aldrig att göra det.
It doesn't matter that it looks good.
Det spelar ingen roll om du ser bra ut.
Every time I do something good,
varje gång jag gör någonting gott,
I wear my arm out patting myself on the back.
Så kliar jag mig samtidigt på ryggen.
Mirror, mirror on the wall.
Spegel, spegel på väggen där.
Who's the most spiritual guy I know?
Vem är den mest andliga jag känner?
It's me.
Det är jag.
When I do something good,
när jag gör någonting bra,
I want the credit for it.
Så vill jag ha någon ersättning för det.
I want somebody to give me some credit for it.
Jag vill att någon ska ge mig någon ersättning för det.
And every one of us are that way.
Vi är likadana allihopa.
Suppose you're sitting over here in this room over here where the tables are.
Tänk oss att du satt i rummet där bakom där finns bord.
And somebody at the next table.
Och någon vid bordet intill.
Start saying something really nice about you.
Börjar säga någonting riktigt trevligt uppmuntrande till dig.
We'll just about break our ear.
Vi skulle verkligen nästan rycka av oss våra öron.
Trying to hear what they're saying.
För att höra lite mer vad de säger.
Why?
Varför?
Because we love praise.
Därför vi älskar att bli prisade.
That's why we do good things.
Det är därför vi gör goda saker.
Because we love praise.
Därför vi tycker om att bli prisade och lovordade.
And praise belongs unto the Lord.
Men lovord hör till Herren.
That's what the devil took in the beginning was God's glory.
Och det var just det som Satan ryckte bort från första början. Det var Guds ära.
And by trying to establish our own righteousness, we're trying to steal His glory.
Och genom att etablera och bygga upp vår egen rättfärdighet, så vi samtidigt på gång att stjäla hans ära.
That is the problem with that old life.
Och det här är grundproblemet med detta gamla liv.
So like Jacob, God is going to bring every one of us to a peniel somewhere.
Så precis som Jakob, så måste Gud någonstans i vårt liv föra oss till en peniel.
And He's going to crush every righteous thing in your life.
Och han måste krossa sönder och smula sönder varenda liten rättfärdig sak i ditt liv.
Everywhere in your life that you think you're good.
Överallt i ditt liv där du tror själv att du är god.
You're going to find yourself failing.
Så kommer du upptäcka att du misslyckas.
You're going to say, oh, the devil's really doing me wrong.
Och säga, åh, djävulen verkligen attackerar mig mycket just nu.
But God is allowing it.
Men Gud tillåter det.
I said, God is allowing it.
Jag säger att Gud tillåter det.
That's God wrestling with you.
Det är Gud som brottas med dig.
He has to bring you down to the ground.
Han måste få dig platt fall till marken.
He has to make you understand that you're just a little bit of clay with some breath in it.
Han måste få dig att begripa att du inte är annat än en liten lerklump med lite blåst i dig.
That there's nothing righteous about you.
Att det finns inget rättfärdigt i dig.
Now people, I'm telling you experience.
Jag delger nu med min egen erfarenhet.
I've been there.
Jag har varit där.
I've had God rub my face in the mud.
Jag har fått Gud att släpa mitt ansikte i markens damm.
Who are you?
Vem är du?
Oh Lord, I'm that good fellow you saved.
Jag är den gode mannen som de säger.
Oh, we're not done yet.
Ja, vi är inte klara än.
Rub me in the mud some more. Who are you?
Släpa mig på marken lite mer. Men vem är du nu då?
I'm a good fellow, Lord, but I'm feeling kind of bad.
Jag är en god man, men jag känner mig lite illa till mots.
And he's going to rub your face in the mud.
Och han kommer släpa ditt ansikte i leran lite till.
Until you realize there's not one good thing in you.
Till dess att du inser att det inte finns en enda god sak i dig.
And then you'll be willing to put it on the altar.
Och då är du villig att lägga allting på altaret.
Hello. I went through this in my life.
Jag har gått igenom det här i mitt liv.
I remember one day laying on my face before God.
Jag minns en dag när jag låg på mitt ansikte inför Gud.
Absolutely, totally feeling like there was nothing in my life worth anything.
Och jag kände som om det inte fanns någonting i mitt liv som var värt någonting överhuvudtaget.
I preached for 20 years.
Jag hade predikat i 20 år.
And I had come to the place where I wanted to quit preaching.
Och jag kom till den punkten när jag ville sluta predika.
Because I didn't see anything in my life that was worth anything to God.
Därför jag såg ingenting i mitt liv som var något värt för Gud.
I felt pitiful.
Jag kände mig fruktansvärd.
I lay on my face before God.
Jag låg på mitt ansikte inför Gud.
And I confessed to God.
Och jag bekände inför Gud.
I said, God, I am spiritually bankrupt.
Och jag sa, Gud, jag är andligen bankrutt.
There's nothing within me that's worth anything to you.
Det finns ingenting i mig som är värt någonting för dig.
And the Spirit of God spoke to me so loudly I jumped up.
Och Guds ande talade så starkt till mig så att jag hoppade upp.
I jumped up to my knees.
Jag hoppade upp på knäna.
And I said, what did you say?
Och jag sa, vad var det du sa?
Let me tell you what he said.
Och jag ska tala om vad han sa.
I'm confessing how absolutely unworthy I am.
Jag bekände där hur hur ovärdelös jag var.
And Jesus said to me.
Och Jesus sa till mig.
Welcome to the kingdom.
Välkommen till riket. Välkommen till riket.
I said, what?
Va, sa jag.
He said, welcome to the kingdom.
Och jag sa, välkommen till riket.
And then he quoted to me Matthew 5 and 3.
Och sen citerar han för mig Matteus 5 och 3.
Blessed are the poor in spirit.
Välsignade är de fattiga anden.
of theirs is the kingdom.
För dem tillhör rik, kungar, Guds rike.
I sat there in a state of shock.
Jag satt fullständigt chockad.
And I'm telling you, the revelation of God began to flow.
Och jag ska berätta att Guds uppenbarelse började strömma över mig i det ögonblicket.
All that time that I'd been pushed into the mud.
Hela den här tiden när jag dragits ner mer och mer ner i leran.
Was only to break something in my life.
Var bara för att någonting skulle få brytas ner i mitt liv.
You see, a little while before this.
Lite innan det här.
I was praying one day.
Så bad jag en dag.
I was asking the Lord to help me with my temper.
Jag bad Herren att han skulle ta tur med mitt humör.
Nobody here has a problem with that, do you?
Är det någon som har något sånt problem? Det har ni väl inte, va? Humör, problem med humör.
Well, I had a little problem.
Men jag hade ett litet problem med mitt humör.
I didn't beat my wife or anything.
Jag slog inte min fru eller något sånt här.
I just kind of get aggravated when people would almost hit me when I was in the car.
Men jag blev ofta väldigt upprörd när någon nästan körde på mig med bilen.
You crazy thing, yeah.
Din idiot där borta, ja, brukar jag säga.
I didn't think it was right.
Jag trodde inte att han hade handlat rätt.
And I said, God, help me with this week.
Och jag sa till Gud, gode Gud, ta hand om det här.
And God spoke to me.
Och Herren talade till mig.
He said, no.
Nej, sa han.
I'm not going to.
Jag tänker inte göra det.
And then he said this.
Och så sa han det här.
He said, it's not your weakness that bothers me.
Det är inte min svaghet som bekymrar mig.
It's your strength.
Det är din styrka.
So I made a list of all the places where I was strong.
Så jag gjorde en lista på alla punkter där jag var stark.
And I felt pretty good about these.
Och jag kände mig ganska nöjd med det.
I said, Lord, what's wrong with these?
Och så, vad är det fel på det här?
Well, I found out what was wrong with them.
Men jag upptäckte vad som var fel.
They had the wrong nature.
De hade fel natur.
They were good.
De var bra.
Because it's the tree of good and evil, isn't it?
För kunskapen i träd är ju på gott och ont, eller hur?
The tree of good and evil.
Trädet för på gott och ont.
The knowledge of both.
Kunskap om både och.
I can be as evil as I can good.
Jag kan vara lika ond som jag kan vara god.
But that doesn't justify it before God.
Men det gör inte att jag blir rättfärdig inför Gud.
God, as I said, compromised everything in my life.
Men Gud, så som jag sa, tog itu med allting i mitt liv.
Now I know God doesn't tempt any man.
Jag vet att Gud inte frestar någon.
But don't you know there's a hedge around you as a Christian?
Men vet inte om att det finns en häck omkring dig som kristen.
That every single Christian has a hedge built around them.
Att varenda kristen har liksom en häck byggd runt omkring sig.
The angels of the Lord encamp around about us.
Och det är Guds änglar som slår sitt härläger runt omkring oss.
And any time the devil shows up.
Och varje gång som djävulen visar sig.
I know God left the gate open.
Jag vet att Gud öppnade dörren, lät dörren stå öppen.
That's right.
Nu då.
So I learned something very special from God.
Jag har lärt mig något alldeles speciellt från Gud.
And that's what I'm trying to tell you.
Och det är det jag vill försöka säga nu.
No matter how good my life is.
Det spelar ingen roll hur jag är, god jag än jag är i mitt liv.
It can never please God.
Det kan aldrig behaga Gud.
So God gave me something a whole lot more wonderful.
Så Gud gav mig någonting mycket mer underbart.
He gave me a new life.
Han gav mig ett nytt liv.
Not just any life.
Inte vilket liv som helst.
The greatest life.
Men det största av alla liv.
The life that's never been defeated.
Livet som aldrig kan besegras.
The life that conquered death, hell and the grave.
Livet som övervinner döden och helvetet.
The life that all that it knows is victory.
Livet som enbart känner till seger.
That's the life he put inside of me.
Det är det livet som han har lagt ner i mig.
And if I'm willing.
Och om jag är beredd.
To build these altars.
Att bygga de här altarna.
That life is going to come forth through me.
Då kommer detta liv att strömma fram genom mig.
And I am going to grow from victory to victory.
Och jag kommer växa från den ena segern till den andra.
The very life that you're protecting.
Just det liv som du så kärt försöker behålla.
Is the life that makes you fall and miss God.
Det är just det livet som får dig att falla och missa Gud.
If you put it on the altar.
Men om du lägger det på altaret.
And allow that life of Christ to come through you.
Och låter detta liv från Kristus komma igenom dig.
Oh, you're going to know what real victory is.
Och förstå och kommer veta vad sann seger är.
Let me close by using this illustration.
Och nu avslutar vi med den här lilla illustrationen.
The devil comes to the door.
Djävulen kommer på dörren och knackar.
Mm-hmm. You open the door.
Du öppnar dörren.
The devil says, "Good to see you."
Ja, djävulen säger, "Vad trevligt att träffa dig."
Hey, let's go get a cold one down here.
Låt oss gå ner och ta lite Coca-Cola här nere.
Hey, let's go out and party.
Låt oss sticka ut och ha lite fest.
Have a good time like we used to.
Ha trevligt, precis som vi hade förr i världen.
But then you say to the devil.
Men då säger du till djävulen.
Wait just a minute.
Vänta lite.
I don't own this house.
Jag känner huset.
I'm just a doorkeeper here.
Jag äger inte huset. Jag är bara dörrvaktare.
Let me get the owner of the house.
Låt oss hämta ägaren till huset.
Hey Jesus.
Hör Jesus.
You want to go out and party with the devil?
Vill du komma ut och festa med djävulen?
You turn around.
Han vänder sig om.
And the devil's gone.
Och djävulen har redan försvunnit.
Hallelujah.
Hallelujah.
That's how it works.
Det är precis så det funkar.
Praise the Lord. Hey,
praise
the Lord, the devil's at the door.
Djävulen är vid dörren.
How about taking it for me? How about answering the door for me, Lord?
Oh, Herre, kan du svara för mig?
Amen. This is Amen. The source of all victory.
Det här är källan till varje seger.
Is the life of Christ within you?
Det är Kristus liv i mig.
I have to preach the cross.
Jag måste predika korset.
Because the cross is only way to have the resurrection life.
Därför korset är enda vägen att kunna få ett uppståndelseliv.
I don't like the cross.
Jag gillar inte korset.
I don't like it any more than you do.
Inte mer än vad du gör.
But I know it's the only way to release resurrection life.
Jag vet att det är den enda vägen till sann uppståndelse.
Paul says, I pray for you.
Paulus säger, jag har bett för er.
That Christ may live abundantly in you.
Där Kristus må leva ett överflödande liv i er.
Halleluja. Not just in your heart.
Inte bara i ett hjärta,
but through your whole being.
Men genom er hela varelse.
That the love of God may abound through you.
Låt Kristus kärlek överflöda genom er.
Halleluja. Someone smacks you on the cheek.
Om någon klipper till dig på kinden.
You don't have to say, now what did the Bible say to do?
Så behöver du inte säga, vad var det nu Bibeln sa att jag skulle göra?
While I'm thinking, I might as well punch this guy.
Och medan jag tänker detta, så kanske jag klipper till honom.
Nej. Hallelujah. When that life of Christ begins to live through you.
Men när det här livet börjar flöda genom dig.
You just turn the other cheek.
Automatiskt vänder du bara den andra kinden till.
In love.
I kärlek.
In love.
I kärlek.
In the love of God.
I Guds kärlek.
No bad feelings.
Inga dåliga känslor.
No ill will.
Ingen illvilja.
But in the love of God.
Men i Guds kärlek.
Hey. Hit me again if you want to.
Så låt oss börja med några altare. Broder, jag älskar dig.
I love you.
Jag älskar dig.
Praise the Lord.
Prisa Herren.
Now I'm not going to tell you I'm there yet.
Jag vill inte påstå att jag själv har kommit dit henne nu.
I know what God's done in my life.
Jag vet vad Gud har gjort i mitt liv.
And I appreciate it.
Och det uppskattar jag.
I know God's got a long way to go yet.
Men jag vet att han fortfarande har en lång väg att gå med mig.
And I'm praying for that day.
Jag ber för den dagen.
Just like Paul prayed.
Precis som Paulus ber.
To come to that place in Jesus Christ.
Att få komma till det där stället med Jesus Kristus.
Where I will never fail him again.
Där aldrig kommer att göra honom besviken igen.
But do everything that pleases him.
För att göra allt det som behagar honom.
Hallelujah.
Halleluja.
Amen.
Amen.
Do you love him?
Älskar ni honom?
Do you really love him?
Älskar ni honom verkligen?
He loves you.
Och han älskar er.
I'm going to ask my son to come to the piano if he will.
Jag ska be min son komma och spela lite grann på pianot.
Just play something.
Spela någonting.
I want you to worship the Lord.
Jag vill att ni ska tillbe Herren.
I just want you to worship the Lord.
Bara tillbe Herren.
Amen.
Amen.
I want you to understand what we're going to do right now.
Jag vill att ni ska förstå vad vi ska göra nu.
I want God to reach out for you.
Jag vill att Gud ska få sträcka sig ut mot er.
God made me a special promise.
Gud har gett mig ett speciellt löfte.
He said people are going to begin to see me in you.
Han har sagt att människor kommer att börja se mig genom er.
That's what he told me.
Det är det han har sagt.
Hallelujah.
Halleluja.
He said people are going to begin to see me in you.
Gud har sagt att människor utanför kommer börja se mig genom er.
And when they do.
Och när de börjar se så.
I'm going to do special things in their life.
Så ska jag göra något alldeles speciellt i deras liv.
Now, I don't want you to look to Brother Potter tonight.
Jag vill inte att ni ska titta på Broder Potter ikväll.
Don't look at me.
Titta inte på mig.
But the Lord is here.
Men Herren är här.
The Lord is here.
Herren är här.
He wants to do something special in your life.
Han vill göra något alldeles speciellt i ditt liv.
I don't know what that is.
Jag vet inte vad det är.
But he does.
Men han vet det.
And I want you just to open your heart to him.
Jag vill bara att ni ska öppna era hjärtan ikväll.
And just begin to worship him.
Bara börja tillbe honom.
And let God do that special thing in your life.
Och låt Gud göra den här alldeles speciella saken i era liv.
He might just encourage your heart tonight.
Kanske bara att han vill uppmuntra ditt hjärta ikväll.
And then again he might just do a miracle in you.
Och kanske vill han göra ett mirakel i ditt liv.
I've seen him do all of that.
Jag har sett att det kan verka fungera så.
Give him a chance tonight.
Låt honom få chansen.
Would you just worship him now?
Genom att bara tillbe honom.
Tell him how much you love him.
Och säga hur mycket ni älskar honom.
Just lift your heart up to him.
Lyft ditt hjärta till honom.
How much you love him.
Och säg hur mycket du älskar honom.
Yes, oh Lord, I love you.
Och prisa Herre.
Father, glorify your name.
Och Fader, förhärliga ditt namn.
Glorify your name, Lord.
Just
worship him.
Låt oss bara
worship the Father, worship the Lord.
Vi tillber dig far, vi tillber dig Herre.
Worship him. Oh my God, my loving God.
Oh min älskade Gud.
Oh la maralibo shop urta. Jesus. Thank you, Lord.
Tack Herre.
Yes, oh Lord. Yes, oh Lord. Hallelujah.
Spirit of the Lord reaching out right now.
Jag ser att Guds ande sträcker sig ut över er just nu.
And someone has a type of nerve damage.
Och det är någon som har fått en attack, ett problem med nervskador.
And the Lord hasn't showed me where it's at in your body.
Herren har ännu inte visat var i kroppen ni har det här problemet.
But
du har det här problemet.
You have a tingling sensation in your body.
Du har ett en känsla av att det kliar i din kropp.
You don't have full feeling in that particular part of your body.
Du kan inte känna, har inte full känsel i den delen av kroppen det gäller.
And the Lord is healing that.
Men Herren helar just detta just nu.
If you receive it.
Om du tar emot det.
Take it from the Lord.
Ta emot det från Herren.
Praise the Lord.
Prisa Herren.
Thank you, Father.
My Father.
Hallelujah. Yes, oh Lord, I love you. Yes, Lord. My Lord and my God. Yes, Lord. Yes, Jesus. Oh, God, amara tamor shila la bosai. Yes, oh Lord. Yes, oh Lord. Thank you, Father. I don't have to say a thing to you.
Jag behöver inte säga något speciellt till er.
For the Lord to minister to you.
För att Herren ska kunna betjäna dig.
God wants to minister to you directly.
Därför Gud vill också betjäna dig direkt.
Sometimes we wait on the person to say something.
Ibland kanske vi väntar på att någon annan ska säga ett ord.
But I just feel that God is ministering to you as individuals.
Men jag känner på mig att Gud just nu håller på att betjäna er som individer.
Let God minister to that need in your life.
Och låt Gud betjäna er i den behov ni har. Just där ni sitter.
I had a vision one time.
Jag hade en vision en gång.
That
In this vision I sat down.
Och i den här visionen så satt jag ner.
And when I sat down.
Och när jag satt ner.
The Lord began to minister to people.
Då började Herren betjäna människorna.
He doesn't want you to look to me.
Han vill inte att ni ska titta på mig.
He wants you to look to him.
Han vill att ni ska titta på honom.
I'm going to sit down over here.
Jag kommer sätta mig ner.
And I'm just going to worship the Lord.
Och jag ska bara tillbe Herren.
And I want you to do the same thing.
Och jag vill att ni ska göra precis samma sak.
Amen.
Amen.
I bless you.
Let's
worship.
Jag skulle vilja att om det finns någon bland er nu som känner att Herren har berört er, det kan vara att han har gjort någonting i ert liv, att han gett er frid eller helat er, det kan vara vad som helst som ni känner att Herren har gjort i ert liv. Det kan vara igår när vi hade den här stunden och ikväll. Då skulle jag vilja att ni kommer fram och berättar för oss andra om det, vad Gud har gjort i ert liv. Vi tillsammans har lyfta upp och prisa Herren. Har Gud berört er, då är ni välkomna fram här och berätta och vittna om det. Så att han ska få äran. Han ska här.
I'll share something with you before you go.
Jag vill dela någonting med er innan ni går.
Whenever the Lord reveals something,
när helst Gud uppenbarar något,
you have to take that word to your life.
Så måste du ta det ordet till ditt liv.
You have to believe that word.
Du måste tro på det.
God wants to make it real to you.
Därför Gud vill göra det verkligt för dig.
And as I told you last night,
som jag berättade för er förra gången,
in our church in Mississippi,
i vår församling i Mississippi,
God has just done multitudes of miracles.
Så har Gud gjort fantastiskt många under.
Amen. In the last several months.
Amen. Under de senaste månaderna.
I believe God wants to do that here in Sweden.
Och jag tror också att